I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Stage one tanks pressing for flight.
T-minus 15 seconds.
But if I were to say, my fellow citizens,
10,
we shall send
9,
to the moon
8,
240,000 miles 6, away.
President 5, Kennedy drömde 4, om att sätta människor 3, på månen.
2,
idag är siktet inställt på Mars, 56 miljoner kilometer från jorden.
The Earth is finite. Space is the only way to go.
Det är techmiljardärerna Jeff Bezos och Elon Musk som slåss om att komma först.
You cannot sue your way to the moon. Okay.
En stenrik elbilsinnovatör och en av jordens största e-handelsentreprenörer tävlar om rymdherraväldet. I Techsplain idag, om den infekterade striden som kantas av bråk och stämningar.
On an untried mission to an unknown celestial body.
Om hur den svenska rymddelegationen försökte få Elon Musk att skjuta upp sina raketer från Kiruna.
And then return it safely to Earth.
Och varför techmiljardärernas ambitioner faktiskt kan komma att ta död på drömmen om liv på Mars.
And do all this, and do all this, and do it right, and do it first. Before this dictate is out, then we must be bold.
Du drar igen dörren. Så, stängt.
Men vi börjar i en studio på Södermalm i Stockholm med techreporten Katarina Andersson.
Då ska vi se om det rullar.
Och digitalspanaren Ola Andersson.
Hörs jag också?
Mm.
Bra. Ola Andersson heter jag. Jobbat med internet mer eller mindre så länge internet har funnits, nästan i 20 år. Och senaste åren så har jag jobbat med bevaka de digitala frågorna. Skriva om tech, digital utveckling, nyhetsbrev, egen sajt och så vidare.
Så jag heter Katarina Andersson, jag har bevakat frågor kring tech i flera år nu. Det började ju med att jag bodde i San Francisco och var tech-korrespondent där för Aftonbladet. Jag tycker det här är skitspännande just för att det handlar om framtidsfrågor. Det är mycket makt och sånt i potten.
Framtidsfrågor, det är ju vad vi går igång på.
Mm.
Det är ett jättespännande område. Digitalt och tech påverkar ju alla i samhället.
Mm.
Men ingen vet vart vi ska. Det finns hela tiden nya spännande saker att upptäcka.
Nu kör vi vårt första avsnitt här.
Mm.
Techstjärnornas krig skulle man kunna kalla det. Ola, jag har snackat med doktor Olle Norberg som är rymdexpert och fysiker.
Hallå, ja. Hallå, hör du mig?
Han är före detta generaldirektör för Rymdstyrelsen. Han har också varit chef på S-Range, Sveriges enda rymdbas.
Ja, jag bor i Stockholm, det gör jag. Jag jobbar i Kiruna.
Och idag så är han föreståndare för Institutet för rymdfysik i Kiruna.
För 20 år sedan var ju Elon Musk en person som man såg på med väldigt stor skepsis över hela världen.
Och han är också mannen som trodde på Elon Musk långt innan någon ens hade fått upp ögonen för honom, alltså Elon Musk och hans rymdvisioner.
Mm-hmm.
En uppkomling som ville mycket, men vad hade han gjort? Ingenting egentligen. Han hade inte byggt några elbilar eller raketer, utan han hade visioner. Han gick ut och sa att han tycker att mänskligheten ska finnas både på jorden och på Mars. Och det betraktades som extremt både ovanligt och naivt på något sätt.
Så då, nästan för 20 år sedan, så sätter sig Olle Norberg på ett plan till Los Angeles. Han vill nämligen besöka det nya rymdbolaget SpaceX.
Ett nystartat företag alldeles utanför Los Angeles flygplats som inte hade skickat upp någonting alls på den tiden. Då var jag chef för S-Range och vi ville undersöka möjligheten att skjuta upp SpaceX-raketer från S-Range. Vi var väldigt tidigt ute och pratade med SpaceX.
Olle åker alltså till Los Angeles med sin lilla rymddelegation från Sverige. Och så blir han hämtad där på flygplatsen av Gwynne Stonewall.
Hon som är operativ chef för SpaceX.
Hon är det fortfarande idag, en tuff kvinna alltså. Men på den tiden så hade hon inte en så tuff bil då enligt Olle. Utan en ganska skraltig sak som hon kom och hämta dem i. Och det var skräpigt i den där bilen, minns Olle också. Det var till och med ihopknycklat kolapapper på golvet.
Väldigt mycket startup.
Och de kör in på ett industriområde. Gwynne parkerar den här bilen framför kontoret då, som inhyser det som skulle bli ett av världens mest omtalade rymdbolag, SpaceX. Olle och delegationen, de ägnar hela dagen där inne i möten och de utbyter tekniska dokument och försöker utröna om det överhuvudtaget är möjligt att skicka upp SpaceX-raketer från den svenska rymdbasen. De kommer fram till att det nog ska vara möjligt. Så de skriver till och med ett kontrakt den här dagen, en avsiktsförklaring. Sen ska man också komma ihåg att på den här tiden så fanns det inga kommersiella rymdbolag och raketer. För den här forskningen är ju väldigt dyr. Så det var stater som utvecklade raketer. Det var ryssarna, europeiska myndigheter och så statliga NASA då som hade byggt raketer tidigare. Men några privata sådana här uppfinnarjocketyper som Elon Musk, de hade ju inte funnits på banan.
Privata fräsare.
Och så kommer då Elon Musk och säger att jag vill göra det här till en kommersiell verksamhet där vi kapar kostnader. Vertikal integrering så att vi gör så mycket som möjligt billigt och gör det själv. Och allt det han så visade sig att ja, men han kunde faktiskt leverera på det här. Tyckte jag var superintressant.
Dr. Olle Norbergs intresse har väckts för den här kaxiga killen Elon Musk som ingen annan tror på.
Mm. Ja, men det hade nog att göra med att han ändå lyckades på kort tid ta fram så pass mycket ny teknik som visade sig fungera, åtminstone delvis.
Men vad blev utfallet? Vad hände när Olle då träffade SpaceX?
Det tänker inte jag berätta än, utan vi väntar lite med det och spolar fram 20 år. För idag är ju inte SpaceX något obskyrt litet rymdbolag, utan precis tvärtom, jätteframgångsrikt.
The atmosphere. So gigantic.
Och dessutom så är ju inte Elon Musk den enda techmiljardären som hoppas på att bli herre över rymden.
You know, we're these tiny little things and the planet, the atmosphere is so big.
Nej, vi har ju också Amazon-grundaren Jeff Bezos som har ett eget bolag som heter Blue Origin. Och de här två bolagen, Blue Origin och SpaceX, har ju kämpat med varandra i ganska många år i det här laget. Blue Origin sköt upp sina första raketer 2005, SpaceX 2008.
Go Jeff, go Mark, go Wally, go Oliver, you are going to space.
Blue Origins raketer heter saker som New Glenn, New Shepard, alltså döpta efter amerikanska astronauter. Och sen från SpaceX och Elon Musk som döper sina raketer till Falcon och Starship. Och Starship-raketerna hette till och med från början BFR, som då var förkortning för Big fucking rocket.
Så kan man inte säga.
Och en rolig detalj i sammanhanget var ju då att Elon Musk tog namnet efter vapnet Big fucking gun. För alla som har spelat Doom vet man att det är ett vapen i det här spelet. Så du har alltså då, å ena sidan, en e-handlare som döper sina raketer efter amerikanska astronauterna, pionjärerna, den traditionella amerikanska patriotismen. Å andra sidan så har du en populärkulturreferens elbilsförsäljare som då döper sina raketer efter helt andra premisser. Och det är på något sätt kännetecknar väl de här två människorna nu som tillsammans, eller båda två, kämpar om herraväldet över rymden.
Och båda har ju ambitionen att ta turister till rymden. Det kan man såklart tjäna pengar på framöver. Men det är också en tävling om att pressa kostnader och bli bäst på att forsla upp satelliter upp i rymden. För det här är en framtidsbransch nämligen, Olle.
Mängden satelliter som ska upp i rymden kommer ju att öka exponentiellt.
Idag har vi runt 4000 satelliter i omloppsbana runt jorden. Men det behövs många, många fler framöver.
Vi kanske pratar om till och med upp till 100 000 satelliter om ett antal årtionden.
Och varför ska man då ha så himla många satelliter där uppe i rymden? Jo, dels använder man satelliter för att kunna observera jorden utifrån. Det är bra att ha, du vet, den här blicken på jorden. Man kan följa miljöförstöring, man kan följa klimatförändringar till exempel. Men en sak till som är ännu viktigare, det är ju internet åt alla.
Där kommer de här konstellationerna att vara jätteviktiga, för att vi kan inte gräva ner fiber i hela världen, utan satelliter kommer att vara en viktig del att tillhandahålla internet till alla.
SpaceX har en produkt som heter Starlink som krasst talat är rymdinternet. De har skickat upp satelliter som nu är omloppsbana runt jorden som gör att man kan få sitt internet hemma i vardagsrummet via satelliten i rymden. Så att istället för att gå till en normal teleoperatör och gå via mobilmaster så beamar man alltså ner internet till jorden. Amazon, eller rätt sagt Blue Origin, har ett liknande projekt som heter Project Kuiper som vill göra samma sak. Även här har SpaceX kommit längre. De är nära att faktiskt slå på stora skarpa knappen och börja rulla ut den här tjänsten. Det finns 100 000 människor som redan har signat upp sig och nu ska de bara liksom leverera internet. Mm. Det är fortfarande ganska liten skala, men det är enorma pengar som ligger och väntar på att vara den som faktiskt blir valet för konsumenterna på jorden.
Så här finns såklart stora, stora pengar för Bezos och Musk att tjäna. Och de slåss om den här marknaden. Men så slåss de ju också om det stora, stora prestigeprojektet. Gissa.
Mars.
Mars, säger du? Nej, men först så ska vi sätta en människa på månen. Man ska bygga den farkosten som ska dunsa ner på månen. Kan du tänka dig att det inte har varit någon på månen sedan 72? Visste du det?
Det är ju en jättelång tid faktiskt. Ja, men det känns ju som att vi var där för inte så länge sedan.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
Men nu har NASA dragit igång det här projektet. De har bestämt sig för att sätta människor på månen återigen då. Och den här fighten mellan Elon Musk och Jeff Bezos, den har eskalerat på grund av just detta.
Att man slåss om ett kontrakt att tillverka månlandare, det är ju på något sätt ett tecken på att det här är något som båda de här företagen ser som superviktigt för sin framtid. Men de vill verkligen vinna det.
För vad var det som hände i april i år, Ola?
Alltså, jag får säga någonting.
Nu är det du som ska prata. Mm.
Jo, det var då NASA bestämde sig för vilket företag som faktiskt skulle hjälpa dem med att sätta en människa på månen, att bygga den månlandare som ska transportera människorna tillbaka till månen.
För nu så tar man in då kommersiella aktörer, alltså privata bolag som hjälper den. Och då hade de då Elon Musk bolag SpaceX och Jeff Bezos bolag Blue Origin. Båda två var med i den här fighten tillsammans med ett tredje bolag. Men man kunde liksom inte jobba med tre bolag, utan man tänker så här, okej, vi behöver jobba med ett.
En stor anledning till det var att NASA helt enkelt fick sänkta anslag. De hade inte råd att ha två, som var planen från början, så att det blev bara en.
Okej. Och då när de ska annonsera det här, vilket bolag blir det? Då är det nästan som en idoltävling eller någonting. De drar ju alltid på. NASA är ju ganska duktiga på evenemang, alltså på att göra en splash av någonting. Så den här gången så hade de då dragit igång en streamad sändning.
Det var lite grann som när de lottar fotbolls-VM.
Ja, det var spännande. Det var bra musik. De byggde upp stämningen och där skulle det lanseras. Vem blir det? De slog på stora trumman. Brrr. Dang.
NASA has chosen SpaceX to return us to the moon.
Och vinnaren var SpaceX.
I am so excited to partner with SpaceX.
Elon Musk's bolag.
So congratulations to the SpaceX team.
Dealen var ju värd 2,9 miljarder dollar och det är Elons Starship som det heter då, som ska få byggas och landa på månen. Och då kan man undra, hur var stämningen i Bezos läge då?
Man kan väl tänka sig att det är lite grann som man har förlorat VM-finalen i fotboll. Det var förmodligen inte helt glada miner.
Ja, det är ju det mest åtråvärda kontraktet man kan vinna egentligen. Så jag kan väl förstå att Jeff Bezos och Blue Origin blev väldigt upprörda
Och Bezos, han drar ganska snabbt igång med sin kritik här och han anklagar NASA för unlawful and improper valuation. Alltså en upphandlingstvist kan man ju säga.
Ja. Jeff Bezos är sur för att han förlorade upphandlingen och stämmer NASA av den anledningen.
Mm. Och då så slår ju Musk tillbaka igen. Han sitter i en intervju för inte så länge sedan.
I think he should put more of his energy into getting to orbit than lawsuits.
Och då säger han...
You cannot sue your way to the moon.
Man kan faktiskt inte stämma sig till månen. Spyrigt va?
Eller om man nu kan det. Klassisk Elon Musk.
I don't know.
I also like to make fun of his rocket. We all make fun of each other's rockets.
Musk ger sig också på storleken på Bezos raketer.
I mean, it could be a different shape potentially.
Den är för lång tycker han.
If you are only going to doing suborbital, then your rocket can be sort of shorter, yes.
Återigen, klassisk Musk.
Det som är lite spännande i det här också, det är ju att Bezos redan för 2 år sedan hade förutsett vad som skulle hända. Fast han fattade väl inte riktigt då att det var han som skulle bli förloraren.
Nej, precis. Det var en intervju kring just rymden som Jeff Bezos var med i, där han hyllade NASA 1969. Hur fort det gick från beslut till beslutad leverantör till det fanns en människa på månen. Och han konstaterade att om det här skulle ske idag...
Today there would be, you know, 3 protests and the losers would sue the federal government because they didn't win.
Så hade det kommit in 3 protester och sen hade förloraren stämt för att de inte vann. Och vilket ju var exakt precis det som hände. Det han förmodligen då, som du sa, inte hade väntat sig, det var att han skulle sitta på förlorarsidan.
Mm. Det är ett roligt klipp i alla fall att lyssna på idag.
Väldigt roligt klipp.
I'm sorry, did I say something in politics? I'm so sorry.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här bråket mellan Musk och Bezos, det har blivit infekterat och det här är ju verkligen testosteronhannarna liksom, som går emot varandra. Vem tycker du är duktigast då rent PR-mässigt? Elon eller Jeff?
Jeff är ju inte så mycket PR-maskin eller citatmaskin. Elon Musk är ju lite både och. Men Tesla har ju ingen PR-avdelning för de har Elon Musk.
Mm.
På gott och ont. För han fattar ju mycket av sina affärsbeslut via Twitter som förmodligen överraskar bolaget. Så att det har väl sin sida. Men det är klart att Elon Musk är snabb. Han vet hur sociala medier fungerar. Han vet hur han ska få genomslag för sig. Så att det är klart att han är ju den som känns som den kaxiga uppstickaren fortfarande. Den som känns framåtlutad lite. Jeff Bezos är ju...
Jeff Bezos.
Det är en skillnad i personligheterna och det är en skillnad hur de jobbar med PR.
Men när vi pratar om deras metoder att nå ut och synas så är ju Elon Musk också, som du säger, väldigt duktig på det, inte bara på Twitter, utan
he sent his own kind of rocket man on board a Tesla Roadster into orbit.
Att han då skickar en Tesla i en av sina raketer för att sätta den första Tesla-bilen i rymden, eller ha den första Tesla-bilen i rymden. Det är ett väldigt bra trick för att dra uppmärksamhet till sig, eller hur?
Elon Musk has outdone himself this time.
Och att det dessutom sitter en kraschdocka i bilen som lyssnar på Life on Mars som spelas på repeat hela vägen till Mars.
Named Starman. It's headed for an elliptical orbit around the sun that extends as far out as Mars, and it could remain in orbit for hundreds of millions of years.
Ah, oh, Det är bara Elon Musk som kan tänka ut sånt där.
Det är en helt onödig grej. Det är inte särskilt, jag menar, inte ens kraschdockan uppskattar den här musiken. Men det spelar liksom ingen roll. Det är bara grejen att det är klart att man ska lyssna på Life on Mars hela vägen till Mars.
Men Jeff Bezos, han vill också hitta på någonting.
Risk is our business.
Som medierna sätter tänderna i.
That's what the Starship is all about. That's why we're aboard her.
Och det finns väl ingenting som går upp mot få lite stjärnglans och lite kändisar och hela. Och vem skickar man upp i rymden om man nu vill få kändisar att vara i rymden? Om inte William Shatner, mer känd som Captain Kirk i Star Trek.
Ah.
Do I hear a negative vote?
Så Jeff Bezos har ju nu alltså sett till att William Shatner, nu med 90 år och därmed den äldsta människan som varit i rymden, till sist fick komma upp i rymden. Captain Kirk fick lämna atmosfären medan han fortfarande levde. Och det är ju klart att det finns ett väldigt stort signalvärde i det.
No description can equal this weightlessness.
Men det roliga är just det här att Star Trek bygger mycket på liksom Space is the Final Frontier och First Contact. Och nu får då huvudrollsinnehavaren i liksom original Star Trek vara den som faktiskt ändå tar the final step på riktigt. I min värld som varande Star Trek-nörd så är ju det snudd på vassare än att skicka en bil som spelar Life on Mars till Mars.
Mm.
Oh my goodness me. Oh wow. I can't believe this.
1-0. Ignition. Lift off of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Go SpaceX. Godspeed. Bottom dog.
Kan man nu då säga att Elon Musk, på grund av att NASA har valt honom, har han egentligen vunnit allt?
Nej, rymden är ju oändlig, bokstavligen talat. Det är klart att det är inte så att det bara finns plats för ett företag där ute. Vi kommer ju se massa satsningar. Och både det vi pratar om, satsningarna som är rymden ner mot jorden, det vill säga att man gör saker i liksom yttre atmosfären eller precis ute i rymden som på något sätt ska göra livet bättre för oss här på jorden. Men också åt andra hållet. Att kunna faktiskt börja bygga kolonier på månen är första steg. Mars är förstås nästa steg. Men också även dra igång gruvverksamhet. Jaga asteroider, jaga liksom andra planeter. Vad finns det för mineraler och material som vi kan ha nytta av på jorden? Som ju kommer bli en miljardbiljon industri i sig.
Mm. Just det där pratade jag faktiskt med Olle Norberg om. Våran rymdexpert.
Man kan inte äga någon del av rymden eller planeter eller månar, utan den tillhör alla och går inte att göra ett anspråk på.
Och det är ju så här att på 60-talet så skrev nästan alla jordens länder under ett avtal som sa att rymden är fri. Alltså ingen kan äga rymden.
Rymden är fri, det
ja,
kan
men,
inte
rymden
bli
är fri. Ingen får äga i rymden, ingen får äga månen liksom. Okej, man kan komma först dit och sätta ner en flagga. Men alla länder i hela världen, nästan. Det skulle vara spännande att ta reda på vilka som inte har skrivit på det här. Men nästan
lite,
alla länder
har
skrivit
precis,
på det här.
Vi ska ha lite rymdshaming här nu. Vi ska.
Ja, däremot.
Om man är då intresserad av att utvinna resurser, är det förbjudet eller? Och där har vissa länder nu på senare tid skapat enskilda lagar i sina länder och de säger att ja, men det är faktiskt tillåtet.
Det är ungefär som guldruschen i USA. Alltså den som kom först västerut, hittade guld, fick också äga guldet, ta med sig guldet, eller hur? Så det är ett annat race som pågår.
And I want to highlight this quote. The earth is finite. And if the world economy and population is to keep expanding, space is the only way to go. I still believe that.
Vi vet ju också att Jeff och Elon, de vill ju båda två, inte bara ta folk till månen och turister till rymden, utan de vill faktiskt hela vägen till Mars. Och de vill också bygga kolonier där. Har du sett dem på bild, kolonierna?
Jag har ju sett bilder på dem, hur förslag på dem kan se ut, ja.
Mm, visionerna. Ja. Små bubbliga städer. Som ser ut
med
som att man sätter ostkuper över jorden liksom, där på planeten. Så. Och det där tycker jag också är väldigt spännande. För jag frågade Olle Norberg, om de då kommer till Mars, då får de ju inte äga Mars. Men får de börja bygga på Mars? Eller vem ska säga någonting om det?
Ja, och det man kan väl tänka sig också, när det väl kommer till kritan, så visst, det är lätt att vara överens om när man sitter och tittar upp. Det där ska, nej, vi är överens om att ingen äger det. Men när de väl då har satt ner sina flaggor Och det visar sig att på USAs mark så finns det något extremt värdefullt, eller på Kinas mark. Vad kommer hända då? Och vad kommer hända då med rymdjuridiken? Rymdjuridiken bara där kommer bli ett helt nytt yrkesområde som vi kommer se explodera. Mm.
Mm. Man måste vara väldigt noga med att se till att vi har ett regelverk i världen, en internationell dialog om vad som, hur saker ska göras.
Gud, man ska utbilda sig till rymdjurist, för då så har man garanterat jobb alltså. Men vad är det som kommer hända härnäst? När kommer nästa person att kliva på månen?
Ja, alltså månen är vi ju under det här årtiondet.
Jag skulle ju tro att 2029 tror jag de väldigt, väldigt gärna skulle vilja ha en människa senast på månen. För att det skulle bli ett väldigt fint jämnt jubileumsår att kunna liksom ha 50 år sedan första gången.
Du är ju faktiskt jävligt dålig på huvudräkning.
Ah,
för att det är 60 år sedan.
År.
60.
Förlåt.
I
only go in all fraction of an inch, maybe an eighth of an inch.
Så att jag skulle ju tro att om de väl bara liksom kommer överens och vem som faktiskt ska göra det här, de vill ju säkert få till det tidigare än så. Men symboliskt så tror jag att många kommer nog vilja fira det året, och vilket sätt kunde vara bättre än att faktiskt göra det igen.
Mm. Och Olle Norberg, vår rymdexpert, han tror ju att vi till och med kommer till Mars inom våran livstid, och inom Elon Musks och Jeff Bezos livstid faktiskt.
När det gäller Mars, där är det nog en betydligt längre planering och utveckling som behövs. Där skulle jag säga att där måste vi nog prata om kanske 2040-talet.
Jag skulle vilja snacka om en sak till, Ola. Du vet,
shoot.
I techbranschen så pratar man ibland om unintended consequences.
Men det är ju helt enkelt, när man tar fram någonting, inte minst teknik är ofta fallet, så gör man det med ett visst ändamål. Men sen visar det sig så att det kan användas på helt andra sätt. Saker som inte alls var vad den som uppfann tekniken hade tänkt sig. Och det kan ju vara både gott och ont. Det kan vara bättre än man hade tänkt sig. Men det kan ju också vara som ofta blir, att saker och ting används på ett sätt som man absolut inte vill att tekniken skulle användas till.
Vi kan ta Facebook som exempel.
Väldigt bra exempel.
Vi ska connect people. Och så visar det sig att vi ger alla hatare en stor fet plattform.
Och någonstans bygger murar.
Alltså konsekvenser som man inte har räknat med. Där kan vi ta AI också. För att det skulle man ju kunna använda till väldigt mycket bra och gör det redan idag. Men om AI blir så himla bra att det börjar styra människor, då är ju det en oförutsedd konsekvens. Skulle kunna vara. Mm. Nu har vi tänkt ut det och gjort hemska skräckfilmer om det och sådär. Men i det här fallet med rymden, med Elon Musk och med Jeff Bezos, så finns det också konsekvenser, oförutsedda konsekvenser med deras rymdfärder. För de vill ju bara ta folk till månen, de vill att alla ska vara glada, de vill ta turister till rymden, de vill upp med satelliter i rymden för att ge hela jorden internet, och de vill tjäna en jävla massa pengar. Mm. Okej, det är ungefär som de har tänkt.
Men sen är det en annan sak, att när man väl börjar etablera en bas på Mars.
Olle Norberg, han har fått korn på en sån här oförutsedd konsekvens.
Även de goda föresatserna och det som man skapar med den här konkurrensen och fler bärraketer och satelliter, det har ju också baksidor.
För att om Jeff och Elon kommer till Mars, då kan det bli farligt.
För då tar vi med oss så pass mycket egna bakterier och annat till Mars. Att, det är en annan viktig fråga.
För kliver vi ut där i våra rymddräkter, kommer med våra bakterier från jorden, kliver ner på Mars, sprayar lite bakterier över ytan.
Ja, då har man ju på något sätt förstört möjligheten att kolla om det fanns liv på Mars.
Förstår du?
Vi trampar på saker och ting innan vi ens hinner se dem.
Det är en annan viktig fråga. Hur ska vi så att säga, ska vi då betrakta Mars som förbrukad när det gäller att titta på möjligheten till liv?
Så kan det bli så att de här stjärnorna nu, techstjärnorna, som slåss om att få skina så starkt som möjligt, för att de gör de här fantastiska framstegen i vetenskapen och så vidare, till sist blir bäsade, utskällda, rullade i kära och fjädrar för att de har dödat liv på Mars.
Det här är en fråga som man också måste ställa sig. Vad har vi för rätt att, så att säga, ta med oss jordens bakterier till Mars?
Och då så kommer Jeff Bezos eller Elon Musk inte bara vara människan som satte andra människor på månen eller Mars, utan som dessutom utplånade liv som vi annars hade kunnat ta del av. Det är kanske inte ett arv du vill ha med dig.
Vi kan stämma dem då.
Vi kan och någon kommer säkert stämma dem av den anledningen.
Världsnaturfonden.
Ja, Världsnaturfonden eller PETA. Någon kan säkert komma och stämma dem av någon anledning bara för att de tog livet av liv. Men du, det är ju en sak vi inte har pratat om. Hur gick det nu för Olle Norberg och SpaceX där för 20 år sedan?
Jo, men som jag sa så satt de ju där en hel dag i möten och skrev den här avsiktsförklaringen då, att båda två ville väldigt gärna att SpaceX-raketer skulle gå upp från den svenska rymdbasen. Och efteråt så klämde alla in sig i Gwyns lilla skraltiga bil och så rullade de iväg. De hamnade på en mexikansk restaurang, berättade Olle för mig. Och där drack de antagligen margaritas med salt på kanten och skålade, kan man tro. Och sen så tog det lite stopp. För grejen var att den allra första raketen som SpaceX gjorde, Falcon 1, den hade kunnat funka i Sverige. Den var tillräckligt liten. Men sen, du vet, så har det ju bara rullat på med Falcon 2, 3, 4, 5. Jag tror de är uppe i Falcon 9 nu. Och de blev väldigt snabbt väldigt mycket större. Så de fick inte plats på S-Range i Sverige helt enkelt. Så därmed så gick det samarbetet i sank, tyvärr.
Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug.
America has launched. And so rises a new era of American spaceflight. And with it the ambitions of a new generation continuing the dream.
Det här var premiäravsnittet av Techsplain med Katarina Andersson och Ola Andersson framför mikrofonerna. Jag som producerar och mixar heter Fredrik Nilsson. Och varje onsdag släpper vi rykande färska avsnitt, så gå in redan nu och prenumerera på Techsplain i din poddapp. Tack för att du har lyssnat.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.